Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på drivasteget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej vännen och varmt välkommen hit till Ordinary People Who Do Badass Things-studion. Idag har jag celebert besök i Sveriges yngsta serieentreprenör, Adrian Andersson, som bland annat nu utmanar Stockholms fiasko, får man väl säga, till skolplattform med sin egen lösning och tagit in kapital till det. Det ska vi snacka om såklart. Vi ska snacka om att Adrian blev mobbad i skolan och hur det har skapat väldigt mycket drivkraft för honom. Vi ska prata om bolagsbyggande, vi ska prata om rutiner och vanor. Ja, du vet, vi ska snacka om så mycket härligt som kan hjälpa dig också att verkligen utmana och bygga fantastiska bolag. Så det här är ett avsnitt jag verkligen vill ge till dig som en gåva och hoppas att du kommer att gilla det lika mycket som jag gör. Min vän, varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Adrian, välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things.
Stort tack.
Hur känner du dig idag? Är du en ordinary people eller en badass?
Badass känner jag mig nästan idag efter att ha blivit stoppad av polisen för fortkörning här första gången. Första
boten. På vägen hit?
På vägen hit faktiskt. Det var lite sarkastiskt. Lite badass idag.
Hur mycket kör du för fort då?
Typ 17 km timmen på motorvägen. Så att...
Och du är ju 22.
Yes.
Och din prövotid gick ut för en månad sedan.
Ja, så det var bra timing.
Ja, vilken badass. Och innan det berättade du att du har sovit på en stand-up paddle i natt.
Ja, en superboard. En superboard liksom, som var mycket, mycket större än vad en superboard. Upplösbar. Så att det var ett tält på den.
Okej.
Okay. Vi sov på ett tält på sjön.
Hur hamnar man där liksom, en vanlig
måndagsnatt? Nej, det gör man inte. Nej, det blev jättekonstigt. Vi var på Katrinlund eller utanför Örebro, jag och flickvännen, så... Hängde vi där liksom och sen skulle vi gå och lägga oss och då var den här bartendern, men vi ska inte spela på en supptur på kvällen liksom. Det var lite varmt ute, bara så här, men det är klart vi ska göra det. Och då helt plötsligt fick han en idé att sätta på ett tält och binda fast det där. Han skickade ut oss där på vattnet och där låg vi och sov, försökte sova i alla fall en stund. Tills vi gav upp och kände att vi började tillbaka till hotellet. Men det var en upplevelse.
Har du en tendens att hamna i spännande situationer överlag eller var det här en tillfällighet?
Det här var ju en tillfällighet. Det var ju toppen på väldigt, väldigt mycket. Men man kommer ofta i ganska spännande situation. Det gör man nog. Jag vill ens försöka säga ja till det mesta. Lite så här yes man som man ser i de här komedifilmen. Men försök inte säga ja. Jag tror det blir roligare då.
Men låt oss komma tillbaka till ja. Men först ska vi berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Adrian Andersson, 22 år. Känd kanske som Sveriges yngsta serieentreprenör. Är det så du vill pitcha dig själv?
Ja, det brukar bli mer och mer del. Sen är det alltid klyschigt vad jag ser entreprenör. Det är väl det man får ta och...
Ja, men det är väl en entreprenör som har drivit ett gäng bolag, antar jag.
Jo.
Men vill du berätta själv kort då om din entreprenörsbana så att folk får veta vem du är som entreprenör?
Absolut. Ja, men jag började egentligen min resa som... Jag är 22 i dagsläget som du nämnde. Jag startade egentligen när jag var 15. Jag började i nian, drev bolag. Gjorde första konkursen i ettan på gymnasiet. Ja. Och någonstans där blev jag lite besatt av hela entreprenörskapet. Man kunde göra lite det man vill. Och
vad var det för bolag då?
Vi importerade mobilladdare från Kina och skulle sälja via skolklasser. Ja. La alla pengar på marknadsföring åt helt fel personer. Ja. Och brände upp sparpengarna egentligen. Så vi lägger ner det och efter det ettan på gymnasiet startade en it-konsultfirma. Byggde upp den med student-it-konsulter egentligen. Som finns kvar idag. Och etablerad och växer så det knakar hela tiden.
Hur stor är den?
Det är väl en 20 anställda ungefär från allt cirkus. Var väl 30 som mest. Nu var det ting som gick ut nu mot sommaren. Och sen kommer vi nu rekrytering en 10 till ungefär under sommarlovet.
Just det.
Det går lite upp och ner.
Och sen kom?
Och sen efter det så drog vi igång, sen ett tag tillbaka, ett par år tillbaka, så drog vi igång ett skolprojekt. Bygga en digital skolplattform. Vilket många direkt tänkte så här, huvudvärk och Stockholms stad och allt det här som aldrig funkar. Att vi brukar skoja säga att vi gör en skolplattform som funkar. I hela agendan i det.
Och det är en skön liksom, tagline, skolplattformen som funkar.
Ja, men det räcker liksom. Och det är typ det du vill säga liksom. Men jag vet att man pratar om det så här, man gör en föreläsning eller någonting. Vi bygger skolsystem. Alla dras tillbaka. Och bara, fy fan, liksom. Vilket av de dåliga liksom, är den första reaktionen man får.
Ja.
Så att, det är en helt annan bransch. Väldigt, väldigt spännande.
Och vad heter bolaget?
Bolaget heter Meitner.
Just det. Och är det så att ni ska utmana liksom Stockholms stads system som havererade totalt? Eller vad är liksom, varför startar ni?
Vi startar väl egentligen, alla skolor har egentligen de här systemen bakom. Det är liksom schema, närvaro, administration och kommunikation egentligen med elev och hem. och skolan då liksom. Men vi startade egentligen av en frustration själv från gymnasiet och satt i olika plattformar och kände så här, men det funkar inte. Vi kunde få uppgifter på 11 olika ställen. En massa elever och klasskompisar halkade efter och det, var här, det fanns ingen struktur. Lärarna slet och var förbannade dagligen och svor i lärarkorridorerna. Så att det var mycket som byggdes upp och sen var det väl liksom samband med att en lärare kom till mig och sa, men Adrian, du kanske är den enda i Sverige som har möjlighet att kunna bygga sådana system, men också insyn i skolan. För då hade vi byggt upp en konsultfirma som var etablerad, började få fart, vi byggde stora komplexa IT-system. Medan han sa att ni förstår skolan. Ni är elever själva, ni kan ta med en massa lärare och ni vet vad ni ska göra.
Just det.
Så gå och bygg. Och det var startskottet. Men sen skattar man väl lite och det och tittar, men jag vill inte prioritera här. Jag går ut skolan, gymnasiet nu här och då vill man bara släppa skolan, gå vidare i livet, fortsätta som konsult liksom. Men sen kom det då 2018 när jag gick ut så kom Stockholms stads skolplattform ut på marknaden.
Vad gjorde de för fel för det första?
Ja, men det som hände var egentligen att de la ett 5-årsprojekt ungefär, utveckling, för att bygga en komplett skolplattform. Grundtanken är fantastisk. För det är för många olika system. Om man bygger en lösning där alla ska jobba i. Principen var fantastisk. Deras problem var att de byggde ingenting från grunden. De köpte in 7 olika leverantörer.
Just det.
Och sen tvingade de bygga ihop leverantörer som egentligen inte kunde jobba med varandra. Ingen pusselbitar från olika pussel. Men då sa man det är en kostnadsfråga att få ihop det här och tvinga ihop parterna. Så de la ungefär 1 miljard har de passerat nu. Läste jag för några veckor sedan. Så de passerar 1 miljard i kostnader för att få fram det. Och vid lanseringen i augusti, terminstarten då, så kraschade systemet. Och det gick ner, föräldrar kunde inte logga in. Så det dröjde ju flera månader innan föräldrar kunde använda systemet. Och efter det så har det kommit säkert buggar och så här. Så de har ju läckt ut massa persondata om identitetsskyddade personer. Och så här.
Och det är lätt då att säga att ja, men vi bygger en ny plattform som funkar. Men vad gör ni som inte de har gjort?
De gjorde, hade nog vägvalt att göra det exakt det vi kom fram till och jag också. Att antingen bygger man någonting från grunden eller på befintliga lösningar. Vi är den första marknaden som har kommit ut de senaste 15 åren. För det är väldigt, väldigt reglerat vilka som har marknaden extremt uppdelat. Och du har de här regionerna. Vi kom in och valde att men vi måste bygga allt från grunden. Vi börjar kolla på Slopos med andra parter också. Men så, det är 30 år gamla system. De klarar inte att integrera de här nya. Det finns inte API, det finns inte de här tekniska förutsättningarna. Så i samband med det här så blev det att vi valde då att börja på ditt papper.
Har ni lanserat det här nu?
Vi har lanserat pilotkunder som har börjat startas upp nu under våren. Och sen är det egentligen augusti som vi rullar ut i skarp där vi ersätter befintliga system.
Funkar det?
Ja, men det gör det. vi hade lite knöligt nu med en utbildning vi skulle göra. Liksom, det gick lite upp och ner. Men det är lite så, det är mycket feedback kommer in också. Men vi löste det i slutändan jättebra. Och de var extremt nöjda. Så att, i augusti så händer det på riktigt. Så det
ska spännande. Och du har fått ganska mycket, eller väldigt mycket uppmärksamhet kring det. Och jag tror faktiskt att jag själv kollar på pitchdecket. När du skulle tänka kapital.
Jag tror faktiskt det.
Jag kan inte minnas varför jag inte investerade.
Nej, jag sa det. Men jag tror att du fick något. Jag tror aldrig vi pratade om det.
Nej, jag vet inte varför. Jag ska vara ärlig. Hoppas det blir en succé så jag får misslyckas. Där. Men i alla fall, du tog in 5,8 miljoner nu. Jag kommer inte ihåg om du har gått ut med vilken värdering det var på.
Vi gjorde på en värdering om 28 miljoner.
28 miljoner. Och du fick in ett gäng tunga. Visst
var det så? Vi fick in väldigt, men det var en bra blandning människor. Liksom. Vi har alltid... Jag har ganska mycket fokuserat på att det måste vara investerare som faktiskt har något på kompetens och bidrar. Jag vill inte bara sitta heller med massa tech-investerare som bara kan tech, utan vi har några som är liksom inom fashion-världen. Vi har några som liksom är mer åt kändiskap-hållet och byggt upp en kändiskarriär. Och vi har liksom väldigt mycket utspritt.
Kan du nämna några som också.
Så att, ja, men jag har några så här. Det är bland annat Stefan Malstein som har grundat Pineberry. Som är en av de största investerarna vi har dagsläget. Vi har även Tommy som är en av grundarna bakom Verified som också är nära samarbetspartner vi har. Liksom. Vi har ett gäng olika och några PVC och revisorer. Och
men som också kan bygga bolag och vet hur det funkar.
Som kan bygga bolag. Jag tror det är det som är viktigt. Liksom, att alla behöver inte kunna skolvärlden. Vi har några som kan skolan mycket bättre. Men framförallt så är det att vissa kan bygga bolag, vissa kan finansiella. Liksom, och har nu en från Fortnite också med toppchef därifrån som har investerat också. Så att det är väldigt blandat liksom.
Ja.
Men det är kul.
Men spännande, och 5,8 miljoner då att ta in på en värdering på 28. Det är ju ganska långt från miljarden som andra systemet kostade.
Det är ju fruktansvärt långt. Så att det var någon som skojade och sa det, bara så här, hur kan ni få ihop det här överhuvudtaget? Men vi säger det. Mycket av hela startup-världen, och det är ju startup, det är det man får säga som. Du har inte pengarna.
Nej.
Och du får hitta en lösning bara. Men det är så här, vi jämför nu med vad vi brände för ett år sedan. I burn rate liksom. Vi jobbar ju absolut fortare nu, men vi jobbar inte så jättemycket fortare. Men burn rate är 10 gånger så hög. Och då börjar man undra, så här, vad är det som händer? Men desto längre du kommer, desto mer komplext blir det ju liksom.
Och kanske jobba på ett mer hållbart sätt. Jag menar, när man drar igång så kan alla ligga på 70-80 timmar ett tag. Yes. Men det funkar ju inte i längden, naturligtvis.
Och alla kör hela helger och man tar ingen ledighet och allting. Yeah. Och sen blir det tungt efter ett tag. Man kommer liksom upp en volym, och framförallt så är det också här med hur mycket testar man. Mm. I början är det skittester, vi behöver bara få upp någonting och bara visa hur mycket buggar den har.
Just det.
Nu kommer det så, nu måste vi finpilla. Nu måste det vara, typsnittet måste vara en pixel mer eller mindre. Liksom.
Just det.
Det är de här detaljfrågorna nu som tar mycket längre tid än man tror.
Vi får väl ta ett avsnitt till då när du har sålt in det till Stockholms stad sen.
Ja,
så får
precis.
Vi se hur det gick då.
Ja, vi sa
i alla fall där du har lanserat.
Ja, exakt.
Men låt oss i alla fall fastna lite. Vi ska prata mest om det i avsnittet. Mm. Men det är ändå spännande för många som lyssnar. Kanske kring kapital i ett bolag som egentligen kanske inte helt. Jag vet inte om ni hade en, liksom en demo på något sätt att visa. Men lite av en pappersprodukt. Liksom. Det fanns ju ingen färdig produkt, inga intäkter antar jag. Hur gör man det? För det är ändå 28 miljoners värdering. Det är ändå inte så lågt. Berätta hur ni gjorde.
Mm, ja, men det är jättebra fråga. Och det är, någon så blir man så chockad själv när man börjar jobba med det där. Liksom. Ja. Det ska vara helt enkelt att säga att hälften av alla investerare var nu har inte tittat på plattformen innan de investerade.
Nej.
De var med så här, men vi gick med, och så här, vi går med på personerna. Så här, man förstod inte riktigt, men vad innebär det?
Ja.
Investerade i personer, det var lite,
yeah.
För min del var det flummigt. Så här, det ska gå in med ganska mycket pengar. Mm. Varför skulle ni bara gå in i en person som känns skön att göra med? Det kan vara servitisen på kafeterian som är skön, liksom, lätt att göra med. Men, nej, men efterhand förstår man lite att det är väldigt mycket personligt. Liksom där. Har man tilliten och tror att men det här är något som kommer lösa det, så kommer det vara så. Det är lätt att förutspå att vi kommer nå så här mycket omsättning och de här vinsterna och allting. Men alla vet att det är höftade siffror.
Yeah.
Det enda som vet att det kommer gå framåt är om det är rätt personer bakom.
Uh-huh.
Så att mycket var att vi började söka. Att vi tog in en investerare först på en väldigt, väldigt tidig stadie. Och tog in väldigt, väldigt lite. Vi tog in 100 000 eller någonting.
Yeah.
Och byggde då bara som milstab. Så, men okej, jag vill ha 100 000 till, så här. Om vi kommer hit.
Mm.
Och då kommer den så, okej, men du får 100 000 nu, sen får du 100 000 till, och så får du 100 000 till.
Mm.
I tre uppdelar, så det var 300 000 då.
Yeah.
Och någonstans blir det lite här tydliga milstolpar. Så vi satte målsättning tillsammans, och vi levererade mycket snabbare än förväntat. Det var lite medvetet också, vi drog ut lite på deadline för att vara säkra på att vi skulle sätta det. Annars känner vi, överlever inte det. Så att, men det gjorde att när han var inne så såg han, men det här levererar över förväntan. Och han hade då en annan kontakt som ville investera.
Mm.
Och då bygger det på lite mer och mer. Och sen slutändan så, när man väl ska ta in lite mer pengar, så var det att gå ut till fler man känner, några av de befintliga investerarna som man inte kommit in tidigare, kände folk. Och det blev bara så här, ta så mycket lunch du kan, prata med folk och se, vad är intresset? Och sen fick man en lista. Så att vi behövde säga nej till investerare för att vi fick en övertecknad runda. Planen var att ta in under 4,5-5 miljoner ungefär.
Men varför tar man inte in allt man kan få då? Att inte släppa bort för mycket av bolaget, eller?
Ja, inte släppa bort för mycket av bolaget. Det finns ju en ego någonstans som man vill fortfarande bevara kvar, liksom kärnan.
Men äger du resten liksom, eller är det fler som
är? Jag äger egentligen resten utöver investerarna nu. Det har varit några investerare tidigare också.
Ja.
Men sen har du utvecklarna och optionsprogram egentligen. Men annars så är jag som äger.
Men okej, men 28 miljoner i alla fall. Då. Hur bestämde ni det? Höftades det? Eller var det liksom att ni tittade på, okej, en vanlig investerare kanske vill ha, i startups kanske vill ha en potential på 10 gånger pengarna på 5 år. Tittar ni på det och så satte ni liksom priset i relation till möjlig avkastning?
Absolut, ja, men så är det. Du kan aldrig riktigt slänga ut en siffra, det måste alltid vara grundbart.
Ja.
Men någon så får nästan, du får börja med siffra. Du tar 10 miljoner eller någonting.
Ja.
Och så man ser, är det rimligt?
Ja.
Och då börjar man inse, okay, hur mycket pengar var lagt, hur många timmar har investerat i det här? Och så får man liksom se den andra delen, men som du säger, hur mycket, vad kan han om 5 år?
Ja.
Hur stor är marknaden? Vad är intresset? Vilken tidsstad är vi? Att Stockholms stad har varierat, liksom, det blir mer med skandaler på det. Det är så här, kollar man nu nyhetsartiklar så är skolsystemet, skolplattformar, det är typ tredje mest skrivna nu. Det var liksom pandemin som var över och nu kommer valkrisen liksom över. Sen kommer skolsystem.
Intressant.
Och då rider vi lite på den vågen. Kommer in som en ny aktör och säger vi ska lösa problemen.
Mm.
Och det här är ju en timing också. Och det har ju ett jättevärde.
Mm.
Att man ligger rätt i tiden. Så att, det är många olika faktorer. Men någonstans blir det en förhandlingsfråga.
Just det.
Finns det en part som vill köpa och vi vill sälja för det värdet, då blir det match.
Ja, utbud efterfrågan, som vanligt.
Ja, så att någon sa, men vi hade väl sagt ungefär 25-30 miljoner var väl någon där vi pratade om. Sen blev det 28 när vi stängde den. Och det var ju liksom mer för att, det var så vi landade ju när vi pratade med folk. Så, men det var det här vi matchade med, att då var alla med på det.
Mm. Och ett tips då för mig som investerar i bolag till de som ska ta in kapital, det är ju att i ett pitch deck som man kallar det då, vilket egentligen är en affärsplan på sätt och vis. I en pitch deck så berättar man ofta hur det ska gå för bolaget och pratar liksom mycket om det och teamet och dit. Men man glömmer bort investeraren. Det vill säga att du bör redan där beskriva för investeraren hur han eller hon ska få den avkastning han eller hon vill ha.
Ja.
Och det tycker jag att man ofta kan utgå ifrån då, den här klassiska
10 gånger pengarna på 5 år.
Mm.
Inte att det kommer bli så, för det blir aldrig som man har tänkt.
Mm.
Men i alla fall beskriva, okej, du ska gå in med pengar här. Vad kan du förvänta dig att få i avkastning om vi når de här milestonesen? Det är ganska enkelt på en one page eller så.
Absolut.
Det glömmer de flesta av. Så det vill jag alltid ha som investerare. Liksom att, men bara berätta för mig, hur ska jag få den avkastning jag behöver för att gå in med pengar?
Ja, men jag tror det är jätteviktigt. Man behöver se det direkt. Investerarna behöver se att det här kan, som du säger, payoffas. Liksom. Och du får en ersättning som går hem.
Mm.
Man gör många investeringar. Och alla vet ju om att flera av de här kommer misslyckas.
Ja, men det är en av 10 som lyckas.
Ja, men det är ju det. Och därför måste man ha 10 med pengarna. Eller exakt, med pengarna.
Exakt så. Men okej, du har byggt massa bolag. Du är typ Sveriges yngsta serieentreprenör, 22 år. Det är badass liksom.
Ja, lite badass.
Men samtidigt säger jag inte att du, eller när du var ung, om vi tänker dig då, alltså du är fortfarande ung, men ännu yngre, tonåring, 10, 12, 15, vad vet jag. Var du en badass då?
Inte alls. Jag har fortfarande svårt någonstans att se att man är badass. Men jag gör det i föreläsningen också, allt sådär. Och direkt man får den känslan att men, du var den populäraste killen i skolan, du hade toppbetygen, allt var liksom
så på plats. Så då har jag Hawaii-skjorta på dig, så nu är du sjukt.
Ja, nu är jag Hawaii-skjorta här i värmen, sommarvärmen. Så att, ja, men det är det. Man får den där stämpeln att alla, det har varit liksom bara en framgångssaga. Det är lite det man hör upprepad nu. Men någonstans innerst inne, det som jag tittar in, så här, det är ju någonstans en fasad också.
Mm.
Hela. För så här, ja, men, jag har en bakgrund från att vara tungt mobbad, psykiskt och fysiskt. Hade egentligen inga kompisar och levde egentligen i datavärlden.
Ja.
Datavärlden med digitala, så jag spelade jättemycket dataspel. Och det var där jag hittade kompisar. Och byggde liksom något av nätverk. Och sen blev det liksom att nu efterhand så försöker jag fortfarande förstå så här, men hur kunde jag vara en person digitalt?
Mm.
Och en helt annan person som är stämplad i den vanliga världen, i skolan. Så att skolan var jättetuff med mig i alla fall. Jag klarade den liksom, jag hade rätt kassabetyg till gymnasiet, då jag lyckades vända det ordentligt.
Hängde mobbningen och dåliga betyg ihop?
Ja, absolut.
Självförtroende?
Dåligt självförtroende, och det var framförallt så här, det fanns ingen motivation att gå till skolan. Du går till skolan, du var mobbad, du hade ingen att vara med. Det var bara det plågade liksom igenom.
Mm.
Du ville vara gå hem till datorn och börja spela.
Just
då hade du en kompis på andra sidan jorden som ville hänga med dig.
Mm. Hur uttryckte sig mobbingen? Vad hände?
Det var mycket spydiga kommentarer. Det var en krokben som kom någonstans, man skulle gå till sin plats i klassrummet. Det var en knuff i korridoren in i väggen och sådär. Någon som stal handduken när man var i omklädningsrummet, och de här bitarna som gjorde att man undvek att byta om alla andra i omklädningsrummet, och sen får du skälla av läraren för att du inte kom i tid. Liksom. Det är mycket där, det blir mer på mer.
Kan du förstå varför du blev mobbad, eller var det märkligt för dig varför du blev det?
Ja, men det var väl så här, man blev någonstans mobbad för att man var mobbad och man var utanför.
Yeah.
Man blir utanför och då blir man mobbad för man är utanför.
Mm.
Det faller ner. Så det var liksom självklart, jag blev mobbad, först förstod jag inte riktigt vad det var, men jag blev mobbad för att jag var utanför.
Uh-huh.
Men jag var ju utanför för att jag blev mobbad. Det, det går ju liksom runt. Det är svårt att veta vad är startpinnen i det. Men många får ju liksom boost tyvärr av att trycka ner andra och visa att jag är hög upp i hierarkin. Det var väl lite det som hände.
Men det var inte för att du är den du är idag, liksom en framgångsrik driven person, du blev mobbad, utan det fanns...
Det var helt andra pages då. Men det som var lite intressant var att en ganska unik händelse var att jag blev mobbad av min lärare också. En lärare som egentligen trakasserade, mobbade på lite på vad vi ser det, men de kunde dra att alla klarade provet utom Adrian. Sen kunde jag klara provet och fått alla rätt. Men ändå få underkänt. Vilket inte går ihop. Samtidigt med rektor så blev det så här, men det är läraren som sköt all mobbning och allting. Och det visade att hon hade underhållit en hel del att vi ska prata med föräldrarna och allt det här. Vilket de aldrig gjorde.
För
att hon ville inte överhuvudtaget, och hon ville ha bort mig i skolan. Och den läraren sa också, efter mycket sådana här bitar, så sa hon också på 2000-tal, när jag gick i 4-5-an. Jag var typ 12 år gammal, så sa hon till mig, mina föräldrar satt i rummet, att Adrian, du kommer aldrig kunna åstadkomma någonting i din framtid. Och den satte sig djupt inom en, att så här, du kommer aldrig lyckas med någonting. Och föräldrarna borde inte ha några förväntningar på att jag skulle kunna göra någonting extraordinärt. Liksom. Och det var väl det som någonstans, nej, men det var en kniv som högg en rakt in i hjärtat. Och bara så här, varför ska du fokusera? Då blir skolan ännu mer relevant. Så det var mycket det där, och sen lyckades det vända, och mycket vände på en annan lärare när jag bytte skola som kunde säga att du kan om du vill.
Mm. Ja, du bytte skola till gymnasiet?
Jag bytte skola, i grundskolan. Jag tvingades byta mot högstadiet. För mellanstadiet var full av mobbning, liksom, så jag började byta. För att det gick inte att gå kvar.
Just det.
Och skolan vägrade göra några ändringar.
Ja. Alltså, man blir ju såklart förbannad, men det hjälper inte att jag blir förbannad i den här podden. Men det vi kan på något sätt är ju att se om vi kan dra någon form av lärdom av det. Såklart, om man lyssnar så förstår man att man inte ska mobba. Så liksom,
nej,
det är så självklart. Men om vi ändå kan försöka att vända på det och se något positivt, kan du se att din drivkraft kommer ur detta? Är det tydligt?
Absolut.
Ja.
Jag var med i en podcast. Det första podcasten jag var med egentligen var någon med SB. Ja. Där de döpte avsnittet till revanschlust som födde framgång.
Ja.
Och jag var direkt såhär, vad menas med det här? Jag förstod inte riktigt vad de menade med revanschlusten.
Ja.
Men jag insåg nu efteråt, men jag tror mycket det handlar om att när man var mobbad, det fanns vänningar på att du kommer inte klara det.
Ja.
Och det är det som gör, det finns en trigg inom mig att så här, misslyckas jag så var det ingen som bryr sig i alla fall. Men lyckas man då så är det, oj då, klarade göra det som inget var möjligt. Och det är någonting som triggar egentligen inom alla bolag.
Så det triggar dig att när du lyckas så blir du liksom förvånad.
Ja, men det är väl så. Det är så här.
Men också, vad är det värsta som kan hända? Kan det också vara åt andra hållet?
Vad är det som kan hända? Att det går åt pipsängen. Ja, men det var alla trodde skulle gå pipsängen. Yeah. Och då har man inte mycket att förlora och då kan man köra lite hårdare, tror jag.
Yeah.
För jag vet liksom vad det innebär att vara den som är helt utanför.
Yeah. Och det här, ska vi kalla det revanschbegäret då? Känner du det lika starkt nu eller minskar över tid när du väl lyckas med saker?
Det förändras. Innan var det väl relevant, lite så här revansch mot personer man skulle visa att man var bäst, starkast och vackrast liksom under en period i början när det började växa. Vilket blev ju lite där, det blev fel liksom. Och vi fick flera som sa det liksom, och någonstans där fick man liksom ta åt sig det och göra, fick jobba med det också. Nu är det mer den här biten, ja, men när vi bygger skolsystem, liksom, bygger skolplattform, Meitner, och går ut mot Stockholms stad. Det är lite revanschlust, för så fort vi börjar prata med folk och vi hörde av oss flera befintliga aktörer och sa att vi har en lösning som kan hjälpa er. De garvade ju bara ut oss och sa, ja, men det går inte att bygga en system. Det är
och då jävla gick du igång.
Ja, det var så här, alla lärare sa att det är ett helt fantastiskt koncept, men det är helt omöjligt att ta fram det. Det är helt omöjligt att bygga det. Samtidigt som vi har machine learning, vi har självkörande bilar ute på marknaden. Så här. Det gick att göra. Men alla sa att det funkar fantastiskt, men det går inte att göra. Och det var väl där att sätta ner foten och bara säga, då gör vi det. Misslyckas vi, och det är ingen som kommer bry sig. Klarar vi det så gör vi det omöjliga. Liksom. Och vi försöker att överprestera på det omöjliga. Liksom. Det finns trigger som jag tror många dras av också.
Kan du idag känna tacksamhet till att du blir mobbad, eller är det fortfarande ett liksom så här jobbigt ämne?
Det är ju ett jobbigt ämne, absolut. Och det kommer ju alltid att skavas inom mig. Liksom.
Jag tänker om du det skulle ju potentiellt kunna vara så att du utvecklar dig själv och blir så stark i dig själv. Nu spekulerar jag här.
Att
du landar i att men fan, tack vare det där som var sjukt jobbigt så blev det här som var väldigt positivt. Jag säger inte att du är där idag, men kan du se att det någon gång kan bli
så? Det har börjat hända. Alltså, det är en blandning av det. Det finns de positiva aspekterna. Du har lärt dig liksom att jobba med dig själv jättemycket. Och faktiskt gå från hela mobbadelen. Och kan liksom hjälpa folk idag som är lite mer utsatta och kanske är mer inspirerade om att faktiskt våga ta i hand om hjälp och få steppa upp liksom. Och det gjorde att jag hittade mig själv. Och när jag startade fick jag ganska mycket sådär, men det kommer aldrig funka det du ska göra. Det är ganska mycket som att dra igång något nytt. Ingen i min släkt eller familj hade ju bolag innan. Det var ganska nytt med kompisar och allt där. Och jag startade väldigt, väldigt tidigt. Men då var det när det spelade ingen roll lite vad andra tyckte om mig. Jag hade lärt, jag byggt liksom
ett pansarsköld.
En pansarsköld liksom runt med pansarskin. Som sa att man, det gör ingenting. Om de tyckte så här. Jag bryr mig inte. Och lite nonchalant kunde bara gå vidare från det.
Just det.
Och det var ju någonstans, tror jag, annars hade man nog gett upp. Om inte det har funnits. Och den är nog tack vare mobbningen att den finns.
Just det.
Sen är det klart att det ska bli fortfarande om man kommer. Det kan vara att man kommer till bord. Ja, men nu är coronasessionerna. Vi är fem personer eller någonting. Man kommer och så sitter fyra där. Och det är fyra gränsen i max. Och man vet, det var jag som började sitta själv. Det är alltid någon som behöver göra det. Men då kan ibland när det känns att komma tillbaka. Nu är jag utanför igen.
Just det.
Fast den inte alls är så.
Och det är ganska självklart att halka tillbaka i gamla beteenden. Liksom. Det är ju så det funkar om man inte jobbar under många år med dem. Så att det är inte märkligt, men det är ändå spännande. Jag vet inte om spännande är rätt ord, men jag är tacksam för att du berättar det. För att så många kan inspireras av det. Och många kan känna sig glada. Också fel ord, liksom, men tacksamma för att du delar. Och att det finns en väg ut. Liksom,
jag om tror man många behöver höra det. Och det är väl det som är svårt att... Man drar som söker hjälp. Det gjorde jag också. Man vet inte riktigt, men det är inte mobbning. Det var det man sa. Att, men jag blir inte mobbad. Man visste ju typ vad det var, men inte detalj. Men jag är inte mobbad, jag är inte trakasserad. Det är väl bara så det är. Det var lite det man gick och pratade om.
Just det.
Men det var först när man faktiskt sökte hjälp som det blev det allvarliga. Liksom, och man förstod att okej, det här är faktiskt illa. Och det är någonting mycket större än vad man kan säga till själv.
Just det.
För det går ju så små etapper. Det är inte att en dag så kommer det dit och pang händer allt. Utan det går över tid. Man blir det här, man blir inte det. Så att jag tror så här, det bästa tipset är när man vågar prata med någon om det. Prata med en kompis, en lärare, en förälder, var du är liksom. En fritidspedagog, någon bara, eller en fotbollstränare. Och bara lyfta upp det med någon. Just det är lättare att bara jobba med det.
Absolut. Hur mår du idag?
Nu mår jag jättebra. Det mår mycket bättre. Liksom. Nu har man kommit över att det går att prata om det på ett sätt. Och snarare försöka se hur kan man hjälpa det. Men det finns ju inget grundtryck i att så här löser man det. Och så här kommer man ut psykisk ohälsa eller mobbning eller någonting. Det är ju en tidskrävande period som är jättejobbig.
Ja.
Men det finns bara en väg upp. Är du där och du vill inte vara där, men då får du bara försöka. Även om det tar 3 år eller om det tar en vecka, så får man bara försöka ta sig upp.
För vad är det alternativet?
Ja, men sen, du har inget. Alternativet är att du fortsätter det. Det blir sämre och sämre.
Ja.
Och jag tror att någonstans som kan man stå ut med allt det där och ha psykisk ohälsa eller vad det kan vara, så är det lättare att faktiskt, då har man mycket, man är stark liksom, och du klarar om du kan vända det på rätt sätt, så orkar du bygga upp dig själv. Det krävs lite mer, men du orkar det ofta.
Ja.
Och du blir väldigt stark när du kommer ut ur.
Och jag tänker då att du som person rimligtvis borde haft en ganska stark utvecklingskurva sista åren.
Absolut. Definitivt.
Vad har det inneburit för ditt umgänge? Har du helt nya människor i ditt liv nu jämfört med för x antal år sedan?
Ja och nej. Mm. Det är ju, men det är en hel del som försvann längs vägen. Yeah. Det kan vara något i förhållande, men det kan också vara liksom nära kompisar.
Yeah.
Några av de bästa kompisarna är ju inte alls med idag.
Nej.
Men sen har jag några stycken tjänstspelare som har varit med under en längre period. En faktiskt från grundskolan och sen några andra på gymnasiet liksom, fortfarande hänger kvar. Där man är en liten kärna som håller upp. Men det är absolut aldrig blivit förändringar. Man har lärt känna helt nya människor. Och idag kan jag hänga mycket mer naturligt med någon som är 10 år äldre än mig.
Just det.
Klickar jättebra.
Mm.
Man hamnar i ett konstigt mellanläge. Man har de kompisar som är samma ålder, liksom 99, 00 eller 98 ungefär. Och sen har man det som är betydligt mycket 10 år äldre. Liksom. Och ifall det är liksom 89 istället för 99 som jag är då. Det blir hoppen. Vilket är jättekul. Men det blir alltid lite kontrastskillnader. Liksom, att man ska du på en fest eller vad du ska vara. Liksom, men då är det antingen vilken av grupperna är det. Liksom.
Det
är helt olika umgängen och som man gör. Men jag gillar det. Det är superhärligt att få en blandning av människor. Liksom.
Mm. Men nu, låt oss utnyttja det här tillfället. För det är ju sällan jag i den här podden har människor som är, eller personer som är i din ålder. Mm. De flesta som har byggt bolag är åtminstone 30, liksom, ish. Så.
Ja.
Eller den typen av bolag i alla fall som verkligen gör någon form av resa.
Mm.
Så låt mig utnyttja dig och låta ge lyssnarna på något sätt insikter i din hjärna, och vi säger att du är på något sätt representativ för unga människor.
Oj då, vilken press.
När du ser på människor som är äldre än dig, inte vet jag, 30, 40, 50, 60 år, och som driver bolag, vad kan du se i deras bolagsbyggande som du inte förstår från ditt unga perspektiv? Typ att jag fattar inte hur de fortfarande kan gå på Facebook när det är TikTok som gäller. Det var ett dåligt exempel, men olika saker så.
Men jag tror att det jag mest fascineras över nog, det är att det är så många äldre företagare. Det kanske man säger, men inte 30, men nu 40 uppåt ungefär. Som är så väldigt dåliga på att anställa unga personer. Ofta föreläser jag med liksom, ungdomar och skolklasser och sådär. Men sen gjorde jag en föreläsning för företagen en gång. Liksom, och trött för att liksom, lokala företag, alla var liksom 50 plus. Driver sina bolag i 30-40 år, visar precis vad de gjorde. Och så är det frågan, så här, hur många anställda är inne? Ja, men jag vet inte om det var så att det var 50 personer där inne. Liksom. 48 riktigt upp handen, så jag anställda är jättenöjda. Liksom. Hur många har haft anställda de senaste 3 åren? Ja, jag är skitnöjda. Liksom. Hur många män, hur många kvinnor? Ja, men det var liksom hyfsat bra. Liksom. Men hur många har någon anställd under 25? Det var 2 som riktigt upp handen. Hur många har haft någon som är anställd de senaste 3 åren som är under 25? Var det 1 till som är riktigt upp handen? Och det är någonstans där, men varför då? Varför vill man inte röra dem yngre? Det är det vi har byggt, liksom, vi har byggt hela Mate, vi har byggt ett fungerande system som Stockholm stalar 1 miljard på. Och det har vi gjort med 9-exade studenter från universitet och sådär som är 7 duktiga. Och 2 studenter bland annat. Och så här. Och det, du kan ju göra en helt annan grej, men jag tror att många missar den här biten. Och det tycker jag är väldigt synd. Att man inte hittar den där mångkulturen. Sen ska jag vara ärlig, så att vi var ju dåliga på att anställa seniort folk också.
Det är det jag vill komma
dit. Hur
många har du över 25?
Ja, men sen, nu har vi 2. Jag kommer att boka in en tredje. Och det är mig nu också. Men det var ju det här, ska man anställa senior med dyra, det får man vara ärlig, med ineffektivare på väldigt, väldigt många sätt.
Berätta hur det
är. De är ineffektiva. Ja, men vi kan ta som dator exempel. Liksom. Vi knackar, vi skriver sjukt snabbt på datorn. Liksom. Alla vår ålder som jobbar. Liksom. Sen har vi en av våra säljare, Mate, som är superduktig på det jag gör. Men han är ju en hälften så snabb, kanske även om han är snabb för sin generation. Så
på, det digitala då med?
Alltså. Ja, men det är liksom att skriva på datorn, hantera liksom olika verktyg och sådär. För det är inte det man har koll på. Men det som har värde, det som har varit jätteskönt, som man inser värdet av, det är att de har kunskapen. Och det är lite där, man ska, ja, kunskap, vad ska vi det till ungefär? Man kör ändå. Men nu när vi börjar komma, vi tog in honom nu för att hjälpa mig att processa upp de här första kunderna vi har haft nu. Hur går vi live med kunder? Hur gör vi sådana här processflytt? Och då har han gjort det liksom, alltså, många 10-15 år. Vet precis hur det funkar så din sådana här system. Då kan han komma och lägga upp en plan på en dag. Istället för att vi ska se det där, vi kan vara skitsnabba på att lära oss saker. Men vi måste lära det. Än att någon första dagen sätter sig och bara skriver ett kvalitetsledningssystem. Som inte ens vi vet vad det betyder. Och kan göra det. Och så 3 dagar senare är det fixat.
Mm.
Så Utan att kombination, man bara inser mer med att kombination är sjukt viktig. Det behöver några yngre som kan göra de här snabbfotade grejerna liksom, och jättesnabba förändringar.
Uh-huh.
Och det behöver några som är äldre, som har en seniorkompetens med kunskap.
Mm. Men du som jobbar då med, i ditt konsultbolag också med unga människor som är duktiga på saker. Nu är det primärt då tänker jag inom, ska man kalla det, IT. Som du är. Men om du tittar på unga människor generellt, då menar jag kanske mellan 18 och 25. Vad kan du se att den här, din generation om man säger så, vilka kompetenser har de som borde uppskattas mer av andra bolag liksom? Vad borde jag som driver bolag som inte har under 25 jag ska vara då? Vad borde jag titta efter? Den här generationen är så grym på det här.
Alla är ju helt olika. Det är svårt att säga att alla är bra på det här. Liksom. Ja. Men det är en helt annan vana. Liksom. Att någonstans vill man jobba. Alla vill ju på något sätt nå en bred kundgrupp. Man vill nå ungdomar också. Men det finns ju ingen som förstår ungdomar bättre än ungdomar själva. Liksom, på det. Mm. Och sociala medier. Men det finns ju liksom folk som lär sig programmera idag. När de är liksom, vi har folk som börjar programmera med 11 år gamla och idag är 25 på KTH.
Mm.
Den resan är så sjukt kompetent, med liksom stipendier från Google och såna här saker. Men de får inget jobb mer än på Espresso House. För att de inte har en färdig examen. Alla viserar pappersintyg och du har en klar examen. Så att jag tror att oavsett vad det är, eller om det är någon men, PT-coach eller vad det kan vara egentligen, så oavsett vad, så är inte alltid någon som är sjukt skarp inom det. Mm. Sen är det mycket svårt att hitta. För det är många av de här ungdomar som tror att men jag kan inte få ett jobb inom det här.
Mm.
Vem skulle vilja anställa mig? Jag har ingen utbildning inom det. Och det är ofta där det brister. Jag tror att man hittar de här guldkorn, för det finns guldkorn som ingen hämtar. Jag tror att lär man sitta där, eller någon som vill jobba som administrativ assistent eller någon sådana bitar, för att avlasta. Men då kan du ha någon som kan sitta upp på kvällar och halva nätter för att köra. Som inte går med vanlig barnfamilj. Liksom. Du kan skicka dina, men du gör den här poddinspelningen nu. Liksom. Du behöver någon lyssna igenom den och gör korrigering och skicka feedback. Liksom. Och det behöver man göra under natten, eller sen kväll. Så att du går hem till familjen, du går och lägger dig. Och när du vaknar morgonen efter så är det fixat. Om någon sitter upp och gör det. Det går att göra för en student som tycker att det är skitkul. Som ett deltidsjobb eller vad det nu är. Liksom. De är beredda att göra de här extra stegen. För att visa upp sig.
Så drivkraften där, och kanske framförallt det digitala kunnandet naturligtvis. Liksom, det är ju fördelarna med din generation. Bland annat såklart. Kan du se, nu hoppar vi lite bland ämnena här naturligtvis. Men kan du se, det är svårt när du är mitt i det. Men kan du se några nackdelar med din generation?
Absolut.
Eller generation tycker jag alltid att yngre generationer är lata. Men bortsett från det liksom.
Jag tror såhär, det finns 100% massa människor som är lata. Det gör det ju i alla nivåer. Ja. Det gör det alla generationer. Det finns jättemycket unga som är extremt taggade.
Ja.
Sen är det den här biten att, men vi märker att ta in mycket nya. Så här, de har inte vana vid att, ja men, det är inte upplärt på samma sätt att du ska komma till alla möten. Det är viktigt att du kommer.
Ja.
Det kan alltid vara någon som är såhär, men vadå? Det var bara ett avslutningsmöte varje måndag.
Ja.
Det är väl inte så viktigt. Vi brukar inte gå igenom så mycket nytt.
Ja.
Det blir lite, man är inte inne i de här arbetsprocesserna, eller man förstår inte att jaha, jag måste meddela kunden att vi blir 2 dagar senare med leverans. Men det gör väl ingenting. Men det kan göra jättemycket.
Verkligen.
Och det är väl det man måste så här lära upp, att så här, det är viktigt att hålla med rutinerna, ta in dem i arbetslivet. Vilket man kanske saknar då liksom på det. Så att det är en balans, man måste dra in och lära dem lite mer om de bitarna. Hur du kommer in i arbetslivet. Men jag tror att kombinationen där, det är då man får in en väldigt, väldigt bra match i det hela.
Just det. Vi kan inte uppehållas här, det är ett intressant ämne.
Nej.
Men vi ska snacka lite mer om dig. Om vi då, det är ju lång sikt naturligtvis, men om vi tar 8 år framåt i tiden, du är 30 år. Vad ser du dig själv?
Jag har ju ett grundmål att jag ska göra en exit. Jag hade mål på exit. Eller så här, grundmålet var en börsnotering innan 25. Var det som var lett som en stor, stor dröm. Sen insåg man, nu är man 22 här nu, det är en bit kvar liksom, så att vi får väl se
men långt vad som händer.
Men en exit eller någon börsnotering, någon typ av exit liksom.
Och finns det ekonomiska mål där för dig att min del ska vara värd 50 miljoner eller 1 miljard? Inte
egentligen inte. Det finns en grundgrej så här, men det vore coolt att kunna gå ut och börsnotera ett bolag och vara en av egentligen slår rekord som yngsta börsvillen. Det vore liksom, det vore en stämpel att sätta.
Och vem ska göra det om inte du? Alltså det känns som, det klart som fan ska göra det.
Klart måste göra det.
Ja.
Men det är så här, då känner man, då man kommit till en sån här målsättning, så här, de har gjort en sån grej som bara, det sker inte liksom. Och då har man stämplat det kortet. Och då känner man att det är färdig. Sen får man göra efter det, är en lite läskig tanke. Du har ju mål som kanske går till 30. Men livet efter det, så här, nej men då. Blir det helt nytt? Blir man dra sig tillbaka? Så här, ingen aning.
Ganska svårt att ha den typen av mål. Men om man istället tänker så här, om vi tar ditt 10 år äldre jag, det vill säga 32-åriga Adrian, vad tror du att han vill säga till ditt nuvarande jag?
Nej, men jag tror väl att det bara är, men kör på liksom, håll fortfarande tyglarna.
Ja.
Det är lätt att bli fartblind. Det är så här, men vi fick in närmare 6 miljoner då liksom. Ja. Och så här, 6 miljoner var ju hur mycket pengar som helst. Ja. Helt obegripligt.
Jag var liksom, plötsligt är det inte så mycket pengar.
Ja, tag, så här, liksom, så. Jag var 21 och fick in 6 miljoner på företagskontot. Det blev obeskrivet. Liksom. Ja. Det var ingen kompis som kunde prata med det om. Det är, så här, det är helt overkligt, hur mycket pengar som helst.
Ja.
Men sen står man och köper lägenhet, så börjar kosta saker, man börjar betala anställda. Och sen helt plötsligt står man där och bara, men nej. Det är inte så mycket pengar.
Nej.
Vi kommer att ta in mer pengar för att 6 miljoner kommer inte räcka. Och det är väl där man börjar se liksom att man blir lite fartblind. Alltså, men 1 miljon är inte mycket pengar längre. 10 miljoner är inte så mycket. Utan du tappar liksom perspektivet från att den första affären vi gjorde i konsultfirman byggde vi en mobilapp och fick, jag tror det var 6 000 kronor för. Och var hur glada som helst. Och när man landar första 100 000 kronor i affären. Det är de här stora stegen. Idag måste det ske liksom, för att gå runt liksom.
Kan du se dig själv liksom, att du har kompetens nog, eller i alla fall vilja nog, att vara den ledande entreprenören och vdn hela vägen till börsen? Eller känner du att jag är en entreprenör som vill starta igång saker och vill lämna över det sen?
Jag gillar att driva projekt. Jag gillar inte att förvalta.
Nej.
Så jag tror så här, det har varit ganska tydligt med sig. Jag har inget behov av att vara vd. Jag vill ha mer resan. För jag känner att då vill man bidra, man vill följa hela utvecklingen. Sen om jag om tag hoppar av som vd. Det har jag gjort nu. Nyligen hoppat av som vd i konsultfirman. Får lämna över det till en annan person.
Det är väl vettigt när du driver ett bolag som ska till börsen.
Ja, men det är lite så. Det är lite så. Så då har man inte haft tid att prioritera det. Liksom. Då blir det efterkälke.
Yeah.
Men även mig i sina bolag. Men skulle vi komma till det, så att vi börjar växa. Vi börjar plocka mark. Vi kan börja gå internationellt. Vi börjar plocka några andra marknader. Ja, men då finns det folk som är sjukt mycket bättre än vad jag är på det. Och då har man väl troligen de ekonomiska förutsättningarna också för att göra sånt. Men då är det absolut det. Skulle det komma upp en diskussion om det kanske inte är en vd. Om man inte har blivit en helt annan person, det kan man ha blivit då. Men då är det inte alls uteslutet att man väljer att ta in en vd.
Det är ganska många steg, tänker jag. Vilket det alltid är, vilken ålder man än har, som man behöver ta för att driva bolag. Först som egen, sen som med 10 anställda och sen med 100 anställda och så vidare. Det är ju helt olika typer av ledarskap, va?
Det är det.
Och det är det jag försöker få fram i den här podden, att väldigt få passar i alla de situationerna. Och de som gör det ju inte automatiskt, utan man behöver ta väldigt stora steg som person. För att klara
absolut. Det. Och det är väl så här, man får se så här då. Det kommer gå naturligt. Antingen gör man det eller så gör man det inte. Liksom.
Yes.
Men oavsett vill man vara med på resan. Men det går ju att göra det på många, många andra sätt. Att vara vd på pappret också.
Absolut.
Och det är skönt ibland att inte vara vd.
Ja, herregud. Det är väl väldigt så, tycker jag också. Men du, låt oss snacka lite om dig privat. Men du har ju delgivit då att du har en drivkraft i lite revanschlust. Och sen har du liksom byggts på att du tycker det är väldigt kul att bygga bolag. Och det ger en lust i sig. Men hur gör du för att, det krävs ju ganska mycket energi av dig varje dag för att få de här sakerna att hända. Vad gör du för att bygga ett liv där du kan prestera väldigt väl? Har du några liksom rutiner, hacks, strategier, faktorer som du liksom använder dig av för att vara den du behöver vara?
Jag brukar skoja säga, här är jag Sveriges sämsta entreprenör på det sättet.
Ja.
Alla är så här, du ska ha morgonrutiner, du ska göra ditt och datten.
Det är hälften, hälften ska jag säga.
Men det kanske är det.
Hälften upplever jag i podden. Jag frågar alla för att jag tycker det är spännande själv. Och jag gillar rutiner själv, för jag vet att för mig funkar det. Men hälften bara kör på och liksom jobbar hårt och så smart som möjligt. Medan hälften är väldigt så här, men får jag min promenad, sen vill jag ha kallbad, sen ska jag ha den här smoothien, då vet jag att då presterar jag. Så det är väldigt olika. Men ofta när man försöker gå in på djupet så hittar man ändå saker som personerna gör. Men har du några spontana så här, det här gör jag?
Det är så här, det jag gör, som jag vet att jag gör, det är så här, jag tar sovmorgon. Vilket är helt sjukt, man säger man ska gå upp klockan 5-6, det har aldrig funkat. Jag kommer inte upp tidigt så här. Jag tar inga möten för klockan 10. För det funkar inte. 9 är tidigt att gå upp för mig. Och helst går jag och börjar vid dagen vid 11 liksom. Men sen är det klart att jag behöver jobba ikapp det liksom. Så jag jobbar mycket mer mot kvällar. Jobbar på helger liksom och så här. Sen går det upp och ner. Vissa dagar man ledig, vissa andra jobbar man mer. Men för min del har varit att jag hittat att jag är extremt mycket bättre fokuserad på kvällar. Det är lite mer ostört, vilket jag tror att folk kan vara på morgonen också. Men då har jag liksom byggt upp min energi en dag, fått massa inspiration av alla människor man träffar. Och kan bara ta ut det och köra på.
Just det.
Men jag behöver liksom sova ut. Jag behöver sova ganska mycket. Jag sover en 7,5-8 timmar per natt.
Vilket inte är mycket, det är väl normalt. Men...
ja, men så här, det är väl lite hyfsat normalt. Men många vet jag säger, man gör ner på 4. Så här.
Jo, men det är bara dumt.
Liksom. Det är bara dumt. Och så här, det har aldrig varit på något så charmigt med. Så jag vet att det är klart, det händer man behöver dygna någon gång om de har gjort det. Liksom. Men framförallt, jag behöver sova.
Men där måste vi ju stanna och säga till lyssnarna, det finns typ 1% av befolkningen som klarar sig på så få timmar. Eller 0,01% eller något sånt där. Det finns ju väldigt mycket forskning på det.
Och vintertid sover jag 8,5
timmar. Så sov! Sov.
Sov. Ja, men gör det.
det är verkligen... Sov 7-8 timmar liksom. Det ger så mycket i längden.
Ja. Det är så här att 7 timmar är knappt för mig. Jag behöver nästan mer.
Ja.
Och det är inte någon sån här, man kommer aldrig lyckas. Så det är väldigt mycket man ser på sociala medier framför allt. Det här, som jag stör mig lite på att ja, men du ska upp med, du ska göra med grejerna, du ska sova så här lite. Så kommer det funka och du blir framgångsrik.
Nej.
Det funkar inte. Det finns ingen sånt recept. Så att jag har väldigt lite såna här rutiner i allmänhet. Ja. Sen försöker jag också så här, alltid jobba någon helg för att få komma ikapp med grejer. Ja. Jag brukar nästan aldrig ha möte på måndagar.
Nej.
Välja. De blir alltid kaos ändå. Ja. Oavsett vad du gör så blir måndagar kaos. Det är bättre.
Och det är också en rutin. Alltså,
ja, ha inga möten måndagar. Ja. Det är något ganska nytt jag började med egentligen i år. Och det har varit sjukt givande att försöka få bort allt på måndagar.
Ja.
För så här, det dyker in så mycket annat. Spontana grejer man bestämmer av.
Ja.
Du får inte ihop dagen om du har massa möten inbokat.
Mm.
Det är bättre att rensa.
Just det. Men jag kan ändå tänka mig i och med att du liksom är en företagsbyggare, du jobbar inom IT, att du på jobbet vill vara så effektiv som möjligt.
Mm.
Och där kan jag, där är min fördom om dig, att där har du fan i mig, ursäkta, svårt med system liksom, på jobbet.
Ja, men så, jag är sjukt ostrukturerad av mig som person. Ja. Jag är sjukt ostrukturerad, aldrig haft koll på grejer.
Ja.
Och det var någonting jag fick lära mig ganska snabbt, av dement och väldigt lång tid som har blivit väldigt givande.
Ja.
Men inte ganska snabbt så här, man måste se sina brister, alla pratar om det. Och det är väl, tror jag, en av de grejerna som gjort att det har gått, de måste säga, ganska bra i min resa.
Ja.
Är just att jag insåg snabbt, jag jobbar i IT-bolag. Jag kan inte själv koda, jag kan inte själv designa, jag kan inget av det. Jag kan egentligen sälja det jag kan. Jag kan sälja IT och jag kan sälja drömmar.
Mm.
Och utifrån det så, så här, då börjar man komplettera.
Mm.
Så att jag var väl, jag var 19 år när jag tog in min första assistent.
Mm.
Och sen har jag haft assistent på heltid, deltid, men hela vägen. Och har fortfarande det.
Och vad gör den personen?
Allt som jag inte har tid med att göra. Liksom. Det kan vara att flytta dokument hit, mejla någon, bara rensa min mailkorg. Så att varje dag gå igenom mailkorgen och bara ta bort och svara på det som går att svara på det och skicka vidare det.
Yeah.
Så jag bara får det mest viktiga.
Yeah.
Håll koll på min to-do-list, jag ska ut på resa, men planera allting. Se till att jag har ett hotell, att jag får ett tåg, att det bara löser sig. Mm. För jag vet att jag sticker iväg och sen kommer jag till stan och bara, det finns inga hotell kvar.
Mm.
Och så står man där och bara, hur löser man nu? Och så tar det massa fokus och ringar runt. Liksom. Och det är bättre att någon bara löser och så får man ett schema.
Mm.
Kör! Och även så är det struktur, att, men hur ska jag har en to-do list, liksom, det jobbar jag mycket med. Men det
vilket system?
Todoist.
Yeah.
Men det var också något som de sa, att du behöver skriva ner här. Och då satte de strukturen liksom, åt mig, vilket var jättegivande sen. Jag kan anpassa mig hyfsat bra efter strukturen, men jag kan aldrig sätta dem själv. Liksom.
Jag förstår. Vilka andra system använder ni i bolaget?
Och det är massa olika, men Slack för kommunikation,
bitar.
Jag kör Notion en del för anteckningar.
Ja.
Och sen Monday är ett väldigt bra verktyg som jag använder för som egentligen CRM och projektledning och allting och HR-system. Det bygger egentligen egna vyer, en större var en Trello liksom, så det byggde jätte. Monday egentligen, så vi sitter och kör i. Men sen också säger jag alltid blir besatt av Mac. Som dator liksom, och iPhone och de tillbehören. Jag blir Mac-freak egentligen. Men det är just för att du har så mycket lättare att multitaska. Många säger att multitasking inte finns och man hoppar mellan grejer. Så här, men någonstans säger du hoppar mellan grejer snabbt tillbaka. Och det är att jag kan sitta egentligen och prata i telefon och skriva ett mejl samtidigt.
Just det.
Om två helt olika saker.
Mm.
När jag inte pratar och skriver mejlet medan jag lyssnar så får jag in det. Det blir aldrig lika mycket fokus som när jag gör det ena eller för andra. Liksom. Men
det finns mycket forskning som säger emot det du säger nu.
Ja, men det är så. Det är det. Det finns hur mycket som helst. Och det blir aldrig lika bra. Men det går i alla fall att göra.
Ja.
För mig, med det jag sagt, så här, jag vill lätt kunna hoppa med sig, sitta och skriva någonting på ena stället. Jag får mycket meddelande av anställda och kunder och vad nu är. Sköta det och hoppa tillbaka till processen. Liksom. Sitta fram och tillbaka.
Jag ska inte säga för mycket i och för sig. Ofta har jag styrelsemöten och det är kanske mer presentationer än att jag behöver vara aktiv. Då kan jag stänga av skärmen och så köra träningspass samtidigt. Så att jag ska inte säga för mycket.
Nej, det går ju att göra grejer. Liksom. Jag tror att det är klart att det blir aldrig lika bra. Jag vet att det är mycket diskussion om multitasking och sådär. Men jag har ändå hittat så här, det funkar bra. Jag blir väldigt rätt rastlös. Så jag behöver hoppa mellan grejer. Jag kan inte sitta i 2 timmar och bara skriva dokument. Utan jag behöver byta varje kvart ungefär. För att det går runt.
Ja. Spännande, är du alltså en rastlös själ? Alltså hur ter sig det? Liksom, är det liksom ADHD-ish? Eller
ja, men det skulle jag säga. Hade de gjort en utredning, min lillebror fick det. Och i samband med den så var det ganska självklart. Men hade jag gjort den skolan, hade jag fått det.
Yeah.
Sen bygger mycket på ADHD att du ska ju ha en, ja, när du får en sån diagnos är det för att det på något sätt drabbar dig på något sätt i skolan eller arbetslivet. Och så här, för mig drabbar det inte, snarare tvärtom.
Det är positivt.
Uppsida av det.
Yeah.
Så att nu, så här, skulle man gjort ett test, nu kanske jag går ner nu senare åren, men skulle man gjort ett test tidigare så hade jag nog med all sannolikhet haft det, ja.
Spännande. Det var det senaste du lärde dig då du kände att jäklar, det hade jag önskat att jag hade vetat om innan.
Jo, men det var nu Örebro som jag kom från innan det här. Vi var inne i en ljusfabrik och sen kunde vi jobba med Candle Scandinavia och var inne och kollade på.
Vad skulle jag poddat med idag? Det blev inställt, det är därför du är här.
Är det för jag är här?
Ja, det är därför
du är här. Där ser man. Ja. Nej, jag var där i alla fall och såg deras fabrik. Så jag ville lära mig sjukt mycket hur man producerar ljus, doftljus.
Okej.
Jag vet inte vad jag kommer att använda den kunskapen till, men det var fascinerande att se och få se lite hur ett fabriksflöde fungerar.
Ja, intressant.
Det var intressant.
Du, jag ser här, Adrian, jag har ju faktiskt många frågor kvar så vi får nästan be dig att återkomma till podden. Men vi har en minut kvar nu. Vi måste ju ändå avsluta med någon form av, men du har ju många budskap, du gillar ju ungt företagande, företagande generellt. Du har ju liksom din bakgrund med mobbingen och allting. De som lyssnar på det här och känner att, om vi ska sammanfatta det, de som känner att av olika anledningar så vågar jag inte följa mina drömmar. Mm. Vad vill du säga till dem?
Jag skulle säga, men lite som du var inne på också, vad händer om du inte gör det? Då kommer helt enkelt gå och känna sig, men jag borde gjort det, jag borde gjort det, jag borde gjort det. Mm. Och det är lätt att säga, jag borde startat för 3 veckor sedan, eller för ett år sedan, flera år sedan. Och starta nu, istället för att vänta. Liksom, så här, påbörja någonting, du behöver inte göra värsta satsning, du behöver inte gå till gymmet och gymma liksom, 4 timmar första dagen. Gå och kör en kvart, om det är så. Liksom, gör någonting för att komma igång med det. Och försök liksom, att hålla i det. Och hitta motivation och se. Men det blir också bra att man faktiskt tittar i backspegeln. Många säger att man ska aldrig blicka bakåt, ska bara blicka framåt mot framtiden. Jag brukar säga, men kolla backspegeln. Om du aldrig kollar backspegeln så vet du aldrig hur långt du har kommit.
Nej.
Jag, till skillnad från en vecka sedan, det är ingen skillnad. Jag, till skillnad från 5 år sedan, är en jätteskillnad. Och det är där man måste kunna spegla bak sig.
Det du säger, att det är lite varje dag är extrem skillnad på lång sikt.
Absolut. Och det är det man ibland måste se. Och det är jättetråkigt. Jag är rastlös. Jag vill göra allt idag. Liksom. Men det är, ett exempel nu som var att jag har gjort lite föreläsningar innan liksom, och träffat människor sådär. Det största jag gjorde var liksom, för 1 år sedan gjorde jag den för största på 100 personer. Under sommaren var det en digital som var för 1000. Så uppe till. Nu i våras, tidigare nu, så var jag spelade in Draknästet på SVT. Och pitchade. Och just in, lite mer själv med mig när också liksom bolag.
Ja, hur gick det?
Det kommer ut, det får jag inte säga.
Jag har ju varit med så jag vet hur det funkar.
Ja, det är så. När det kommer komma ut.
12 år sedan var jag med.
12 år sedan, så nu är det comeback. Sjukt spännande. Så det kommer komma ut i höst nu egentligen. Släpps vid sista avsnittet i september.
Roligt.
Så det ska bli väldigt, väldigt kul att se det. Men då estimeringen där är väl närmare 1 miljon tittare. Och då går man från att vara för 1 år sedan då innan det, så var det så här, men det var 100 personer som var där. Sen blev det 1000, nu var det 1 miljon. Och det, så här, det blir obegripligt, det är overkligt att kunna känna det där. Man ser liksom det att, blickar man tillbaka nu och tittar så här, men den gången fick frågan, vill du föreläsa för 100 personer? Alltså ja direkt, men det är någonstans nu du ser, okej, men tänk om jag inte hade sagt ja. Då hade jag aldrig vågat upp på den här scenen och göra för 1000 personer. Och då hade jag aldrig vågat upp inför tv. Jag satt i studio med 15 kameror runt mig. Som var större än mig liksom, och bara köra pitch. Så att jag tror att det är en kör bara, lite så här yes man-aktigt som man försöker göra. Ta åt det, kör bara liksom. Ja.
Men du, då säger vi ja till att avsluta det här avsnittet.
Det gör vi.
Med Adrian. Härligt, vad kul att du ville vara med.
Stort tack för att du kom. Det var superkul.
Fantastiskt, och du, varmt välkommen tillbaka.
Det ser jag fram emot.
Och till dig som lyssnar, glöm inte nu att gå in och prenumerera på Ordinary People, Who Do Badass Things och även varandra poddar, Starta Eget-podden och Business Hacks. De finns där poddar finns och på riva-eget.se. Stort tack för idag. Ciao.